Här kommer det 133 avsnittet av Politiken igång. Vad roligt att du har valt att lyssna. I studion sitter politiska journalisterna Jenna Emtö, Sofia Kajander. Jag är programledare, heter Joakim Runt. Jenna, vad har du funderat på den här veckan?
Att vår social- och hälsovårdsminister avgick ganska plötsligt. Funderar lite på varför och vem som kan tänkas efterträda henne.
Sofia, vad har du funderat på?
Jag har lärt mig att när man träffar Finlands president så behöver man inte bara vara insatt i hela världsläget och alla krig som pågår. Man ska också följa senaste resultaten av OS.
Kom ihåg att favoritmarkera oss på hjärtat. Alarma oss på alarmklockan. Klockan är 26 minuter över ett när vi spelar in det här fredag eftermiddag. Vi kan ju börja med Sannfinländarna. Det är ju alltså manfall där igen. Eller kvinnofall den här gången i och med att vi har ingen social- och hälsovårdsminister i Kaisa Juuso längre. Varför har vi inte? Varför lägger hon ner?
Hon avgick lite. Man kan säga att det var en väntad överraskning på något vis, var det någon som kallade det. Att, hon har ju länge haft det ganska kämpigt med den här ministerposten. Det har varit mycket nedskärningar. Hon har själv varit sjukskriven flera gånger, åtminstone en lång period förra året. Mm. Och så på det sättet kan man säga att det var väntat att hon kanske inte orkar ända till slut. Men å andra sidan så har hon ju inte på det sättet varit i hetluften just nu. Så på det sättet var det kanske lite överraskande att varför just nu.
Ja, och sen så kanske sättet det också skedde på var lite överraskande. Att finansminister och partiordförande Riikka Purra, alltså partiordförande för Sannfinländarna, kallade till presskonferens. Alltså verkligen så här blixtinkallade och då verkligen bokstavligt, för det var 10 minuter innan hon skulle berätta vad hon hade på hjärtat. Och då var det då att hennes...
Alltså hon sa att vi har presskonferens om 10 minuter.
Ja, kom ner.
Okay.
Kom hit.
Okay, ja.
Och då gäller det att vara i riksdagen annars så, och att man har nära till den här presskonferensen, annars så missar man den. Men ja, då meddelade hon att Kaisa Juuso på torsdagen hade bett om avsked från sin ministerroll och att hade meddelat statsministern och henne och att Kaisa Juuso hade blivit sjukskriven och berättat varför, eller berättat om det här också på Facebook. Så att det enda vi egentligen har att gå på är att hon har skrivit på Facebook då att hon tyckte det arbetet har varit riktigt tungt och att hon har behövt fatta väldigt svåra beslut, men att hon tycker att hon har gjort sitt bästa, men nu är det nog dags för någon annan att ta över och fortsätta det här arbetet.
Vi kan lyssna på hur Purra let när hon berättade.
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on tänään pyytänyt eroa tehtävästään. Hän on hetki sitten julkaissut Facebook-päivityksen asiaan liittyen. Kyseessä on ministeri Kaisa Juuson oma päätös. Kunnioitan ja arvostan Kaisan tekemää työtä Suomen hyväksi.
Här sa hon det som du just återgav då, Jenna. Hon låter ju inte så nedbruten. Eller hon låter inte så intresserad, tycker jag, Riikka Purra.
Ja, för henne, hon fick också frågan att kom det här som en överraskning att Kaisa Juuso hade bett om avsked, och det sa hon att hon inte egentligen tyckte att det var en överraskning. Så att,
Och jag tycker det speciella här är ju det att när jag tänker på situationer där jag har sett en minister avgå, jag tänker på ett presstillfälle i rikssalen, jag ser framför mig Katri Kulmo, Monica kanske, eller
Centerns finansminister
till exempel, nu sådär färskast i minne, så man tänker ju att man ska se den här ministern själv säga att nu avgår jag. Det är ju inte bara en sån här, ett anmälningsärende, jag menar, man är ändå minister med ganska stort ansvar, så jag tycker att det var i ögonfallande att det var partiledare Riikka Purra som berättade här och sa att men ni kan läsa på Facebook sen vad Kaisa på riktigt tycker, och också det här att hon berättat att hon och statsministern har fått det här beskedet. Lite som att, okej, har ni inte diskuterat till exempel tillsammans att hur hon mår, hon har varit sjukskriven. Alltså, jag fick en bild av att Kaisa Juuso har haft det ganska ensamt och inte fått så hemskt mycket stöd och till sist bara liksom behövt anmäla att nu orkar jag inte mer.
Ja, och det här sättet, jag tänkte också på det, att det här sättet som de, eller som Purra då meddelade om den här avgången, väcker ju mer frågor än vad det ger svar. Just att när det kommer från journalister frågor om att, men varför liksom, och varför har hon tagit det här beslutet, så svarar hon ju att hon inte kan spekulera och att det får ministern själv säga, men den här ministern är inte på plats, hon är sjukskriven från den stunden, så att det går inte att få svar av henne.
Tror vi 100% att det är Juusos beslut? Tänk om partiet har sagt att Juuso, du måste avgå. Vad tror vi?
Jag lutar nog mot att tänka att det är Juuso själv. Ja, okay. Men partiledningen är mån om att betona att det är Kaisa Juusos eget beslut och att ingen liksom ingen annan är skyldig till hur hon mår. Jag tycker att där finns en sån här, ett ansvarsflyende också i det att om, alltså, känslan under hela regeringsperioden har ju varit den att Kajsa Juuso är ensam i sin roll. Hon har en jättetung portfölj, svåra beslut. Hon åker hem till Lapplands valkrets och får liksom, måste ha en poliseskort med för att hon är så opopulär och hela tiden liksom, finansministern, partiledaren ger enorma sparkrav som Juuso sen ska förverkliga. Och det här kan ju inte vara lätt.
Nej, och sen så har hon ju själv en bakgrund inom sjukvården eller inom vården. Gick till val 2023 med att, man inte ska skära mer inom vården. Får sen den här ministerportföljen där det ska alltså, göras enorma nedskärningar. Så det måste ju liksom också slita på en människa. Och just att hon är ju alltså, första gångs minister. Det är ju i och för sig de övriga också i ministergruppen. Men där fick Porran och svara på att hur har man stött Juuso i den här att bära den här portföljen. Och då sa de att de har nog pratat i ministergruppen och att stöd har nog getts. Men
hon sparar inte tillräckligt.
Ja, men som sagt, alla de andra ministrarna är också förstagångsministrar. Och kanske efter finansministerns post så är den här social- och hälsovårdsministern den tuffaste rollen. Och det sa Juuso också, det tycker jag nästan alla har sagt nu också efteråt. Att hon skötte det bra, men det är en jättetuff post. Det är lite sådär sammanfattning vad alla har sagt.
Men lite har man ju kanske fått en sån där amatörmässighetskänsla också av Juuso. Alltså just när hon åkte upp till Lappland och var förvånad över att alla var så arga. Sen var det ju här tidigare också när hon som social- och hälsovårdsminister meddelade att hon visste inte om att man skulle spara. Mm. Kommer ni ihåg? Alltså det var en stor summa som kom på något vis som en överraskning till henne. Och då är hon minister, ansvarig minister.
Ja, alltså. Och sen så har hon ju också haft andra skandaler här i, var det nu, visst det var i höstas när hon hade anställt sin son som riksdagsassistent.
Mm. Hur går det med hans jobb nu då, om hon avgår som minister?
Ja, men hon fortsätter väl i riksdagen, så att han är assistent i riksdagen. Sant. Men ja, så att det liksom finns kanske flera ställen där hon har lite saknat omdöme.
Ja, eller verkar som att hon inte har full koll på det som händer inom hennes minister. Eller liksom alla beslut, att de kommer liksom från finansministerns bord, de här sparkraven, och hon vet inte. Hon ska bara sen förverkliga. Och just det där som du sa, Jenna, att om man själv har en bakgrund inom själva fältet, inom yrkeskåren, så blir det ju, alltså, det är ju en mardröm att då behöva göra sådana här beslut under den här regeringen. Där man, det kommer inte en euro till, men ja, det kommer, men man måste förverkliga en massa nedskärningar. Att det känns som att hon har nu lite offrats här på nedskärningspolitikens altare.
Och så här var det ju oppositionens fel. Om vi tar och kollar in vad Sannfinländernas riksdagsgruppordförande Jani Mäkelä sa som, eller pekade ut som orsak till att Juuso avgår. Vi kan lyssna på Mäkelä.
Opposition kritiikki on paikotellen mielestäni ollut varsin asiantuntija ja mennyt hyvin lähelle työpaikkakiusaamista.
Mihin viitataan?
No jatkuva räksyttäminen näistä asioista, niin kyllä se loppujen lopuksi niin alkaa varmaan tuntumaan, että ministerikin on ihmisiä.
Uskotko, että se on vaikuttanut tähän päätökseen?
En pysty sille spekuloimaan. Ehkä ministeri itse kommentoi joskus myöhemmin aikana, kun on valmis siihen.
Oppositionens kritik har varit som arbetsplatsmobbning, säger Sannfinländernas Jani Mäkelä. Vad tänker ni om det, Jenna och Sofia?
No, kritiken har ju varit hård, men jag skulle kanske inte riktigt dra de parallellerna. Alltså en minister är i hetluften. Hon visst företräder ett ministerium som alltså är, som sagt, att det är liksom väldigt stora nedskärningar som görs där och det är mycket impopulära beslut, men det ska en minister nog tåla. Och alltså, ja. Så att, det är nog svårt. Alltså, arbetsplatsmobbning känner jag att det sker kanske mer inte i plenisalen utan i andra forum. Men.
Ja, och liksom, det är ju ganska klassisk sannfinländsk retorik att säga att det är oppositionens fel, det är inte vårt fel.
Ja, det är inte sannfinländarnas fel, det är inte ministergruppens fel, det är inte regeringens fel. Men,
Men alltså, hur hemskt jobb är det? Alltså, nu har det senaste vi såg här nu, alltså, att de borde spara 100 miljoner euro, social- och hälsovårdsministeriet, och någon arbetsgrupp därifrån kommer ut och säger att det går inte.
Ja, alltså det har ju varit på Juusos ansvar att hitta 100 miljoner euro per år som man kan skära bort från socialvården. Alltså, bara för att påminna social, det är ju inte samma som hälso- och sjukvård, utan det är till exempel all sån här hemvård, föräldre, heldygnsomsorg, familjearbete, missbrukarvård, verkligen utsatta personers vård som man har fått uppdrag att spara i. Och det här kravet kom ju då före kommunala välfärdsområdesvalet, och då berättar man, då hade man inte klart hur man ska spara de här pengarna, och då fick ju Juuso just den här kritiken att liksom oppositionen sa att men ni måste berätta inför valet vad ni har tänkt spara från, från socialvården, och det var liksom, men själva uppdraget var ju helt omöjligt, alltså att på kort tid sen försöka kamma ihop de här 100 miljonerna från ett område där det liksom, det verkar inte finnas så hemskt mycket överlopps. Att också nu när jag har grävt ner mig i de här, liksom att det här som har föreslagits, som är 50 miljonerna bara, som då sägs att inte kommer att försämra servicen, så nu finns det många experter som tycker att jo, servicen kommer att försämras. Man ska liksom ta bort byråkrati främst, dokumentation, klientplaner och sånt här.
Vänta lite, vad är det för skillnad på det där 100 miljoner och det här 50 miljoner du talar om?
50 miljoner var det här som den här arbetsgruppen skrapade ihop.
Ja, det som de hittade, okej. Okay,
sen satt de i bilagorna att okej, okay, att alltså 50 miljoner får man ihop om man inte försämrar servicen direkt. Okay. Men om ni vill ha ihop de här 100 miljonerna, så då får ni ta till lite hårdare knep som nog kommer att försämra servicen. Och där nämner man till exempel barnskyddets personaldimensionering och eftervård och så vidare. Mm. Att man har liksom ryggen fri där och säger att i bilagorna finns de där hårda åtgärderna. Men i alla fall, de här 50 miljonerna redan är jättehårda åtgärder som nog kommer att äventyra klienternas rättsskydd till exempel. Alltså om man inte har dokumentation på ett beslut som en socialarbetare har gjort, så kan man ju inte heller kräva service. Alltså, farhågan är den att många blir utan service. Och också det att det som socialarbetare som får en lite högre lön nu, alltså att farhågan att de kommer att ersättas med lite lägre betalda hälsovårdare, socionomer som sen börjar ta över det här samma arbete för att, ja, men tanken att göra det mer flexibelt och så vidare, men jag tror inte att, ja, experter tror nog att servicen ändå blir sämre.
Och det här kan ju vara en orsak till att bägaren rann över för Kajsa Juuso, för att de här 100 miljonerna som ska skäras i socialtjänsten eller socialvården har som sagt varit på tapeten ganska länge. Man hade kanske förhoppningar på att den här arbetsgruppen som jobbar på ministeriet skulle hitta de här sparmålen, men så nådde man bara till hälften av summorna. Så att, och det var någonting också som partiordförande Porra fick frågor om, att är hon besviken på att ministeriet där Juuso inte lyckades hitta de här sparen, och då var hon mest bara kritisk mot arbetsgruppen och tyckte igen att ministern nog har skött sitt jobb.
Men det är ju alltså ett omöjligt uppdrag som hon har fått. Det är ju helt enkelt så. Mm. Det är det jag menar med att bli lite kastad under bussen här av sin partikollega, att allt det här blev nu på Kajsa Juuso att lösa.
Men nu är det ett jobb ledigt.
Jo, och det är ju det är 12 dagar i månaden. Ja. Jag skulle ta det. Aha. Och så är det ett år kvar till valet. Vem tror ni skulle kunna ta över dem? Som det är sannfinländarna som ska bestämma, eller hur? Det är deras portfölj.
Rika Purra ville i torsdags inte säga vem det blir eller vilken slags profil det blir. För hon fick frågor att ska det vara en person med stark kunskap inom social- och hälsovården eller ska det vara någon med ministererfarenhet? Och så sa hon att hon inte vill öppna upp det, men att hon hade nog namn i huvudet, men att hon ville inte avslöja. Men att,
vilka namn har vi i huvudet?
Men att förhoppningsvis får vi veta nästa vecka. Någon som har lyfts upp en del är Arja Juvonen, som inte var bekant
Arja
för mig. För mig tidigare, men hon sitter i social- och hälsovårdsutskottet och har själv, alltså hon är utbildad sjuksköterska, så att hon ses som en möjlig kandidat. Hon har inte heller varit minister, och i torsdags så träffade journalisterna henne i riksdagen, och då ville hon inte kommentera om hon är redo att ta sig an det här uppdraget. Men ja, så det cirkulerar namn på samfinländare som sitter i social- och hälsovårdsutskottet. Mm. Men om jag ska så här ge min egen spekulation, så tror jag nog att man kanske lyfter upp en, alltså man gör en ministerrokad helt enkelt. Att Wille Rydman, som ju var minister här för inte så länge sedan, han var näringsminister innan Sakari Puisto tog över, som var helt överenskommet, så tänker jag att han kanske skulle kunna lyftas upp som minister igen, och så skulle någon annan kanske Mari Rantanen som inrikesminister kanske. Ja, vem skulle kunna vara? Lulu Ranne från trafikministeriet kanske.
Du menar att hon skulle
ta över?
Och flytta dem lite. Ja. Så har vi Lena Meri, justitieminister.
Ja, eller varför skulle inte Ville Rydman kunna ta social- och
det skulle han kunna, men jag vet inte om det är just han som ska bli det. Jag tänker att han kanske får en annan ministerpost och sen så är det några av de här järndamerna som får.
Janni Mäkelä slängdes fram också någonstans. Så är som att han skulle kunna kanske ta en minister.
Han fick den här frågan i samband med och sa att han inte vill kommentera.
Men jag tycker nog att alltså, ja, det har cirkulerat några namn, förutom Marja Juvonen också, Pia Sillanpää och ett par andra sannfinländare som har en viss
Joakim Vigelius.
Vårdbakgrund tänkte jag på här. Finns det några, men de har som sagt inte den här ministererfarenheten. Och de enda som då inte har en ministerpost just nu, men som har erfarenheten, är då just Ville Rydman och Wilhelm Junnila. Så att, och min gissning här är ju att man inte vill ha... Alltså, orsaken till varför det var så svårt för Juuso var ju just för att hon hade den här vårdbakgrunden, kan man ju tänka sig. Att då blir det ju extra svårt, tror jag, att liksom gå emot.
När man vet vad man gör.
Ja, och allt talar ju för att man kanske hellre vill ha en sån här järnhand, en sån här bulldozer som bara liksom förverkligar saker utan att fundera så hemskt mycket. Och då tror jag att just det här Rydman och en rockad kanske skulle kunna vara mer troligt.
Mm. Ja, för att Wilhelm Junnila är ju inte tänkbar, för att han fick ju inte bli minister när regeringen bildades, så att hans bakgrund med högerextrema kopplingar har inte försvunnit.
Vi ska prata lite om presidenten Alexander Stubb, som här i veckan fick frågan om han trivs som president, apropå att trivas på jobbet eller inte. Du var där, Sofia. Vad var det för tillfälle? Alltså? Han höll en presskonferens.
Föreningen för politiska journalister träffa president Alexander Stubb, som man gör årligen. Ja. Träffa presidenten. Det här var min första gång faktiskt i presidentens slott, så det var ju lite spännande. Och det var ganska högtidligt ändå. Vi stod alla där på rad.
Skulle man ha sådana balkläder?
jag hittade inte min balkläder. Nej, okay. Men alltså, vi skulle alla ställa oss upp på rad så där på något vis, som vi skulle vara en diplomatkår eller någonting. Det var jätteobekant för mig. Och vänta på presidenten då. En minut före den här, alltså vi hade bara en timme på oss, jag menar presidentens tid är värdefull. En minut före klockan ett kommer hans kommunikationschef och säger: presidenten kommer om några minuter, han ska bara titta på OS. Klart.
Vad säger du?
Och här gästas,
alltså, ni står på rad där och väntar.
Vi står där och liksom, lite nervösa.
Men han ska titta klart på TV.
Jo.
Och det kom då, just mitt olägligt.
Exakt. Och då tar ju alla liksom fram telefonen och bara: vad är det som pågår? Skidning, något sprint, damernas sprint. Vet du? Och alla börjar titta. Så att vi är med on the same page, alltså, med presidenten.
Med sen,
så att jag vet liksom vad som händer och kollar. Okej, Martin Talo gör, här går det ganska dåligt. Sen kom han då efter några minuter och så lite så där besviken ut, för det gick inte så bra i den här sprinten då, tydligen, förstår jag att kontenta var.
Och han började ju prata om den där sporten där på den där presskonferensen.
Flera gånger så frågade han också så där mitt i att, men hur går det för karlarna nu då liksom, att mitt där i alla sådana, alla frågar om Trump på Ryssland och kärnvapen. Ja, men att...
Vi skulle kunna ta fasta på det där, för att jag har reagerat på det där tidigare, och det här var till exempel då han var i Davos och då han satt och höll en sån här diskussionstillfälle. Det var han och det var NATOs Rutte, och det leddes av Deutsche Welle. Och då visar han igen på det där som jag tycker att han har som en grej, alltså att han dras mellan alltså situationens allvar eller sen det där att börja latcha med boysen. Och i den här frågestunden i Davos så fick han en jätteseriös fråga då om USA, NATO och dittan och dattan och vem kan man lita på. Och så då ville han latcha med boysen, och då sa han så där i den diskussionstillfället: Mark, vill du ta den här? Och sen satt de och skratta jättehjärtligt, alltså Stubb och Rutte, åt det att de kunde vara så sköna och avslappnade. Ni vet, boysen skojar. Och här på den här presskonferensen som du var på också, så då var det ju samma sak, att han lite drogs mellan det där att titta på sport på TV, men sen ändå är han ju allvarlig president och ska diskutera allvarliga saker. Jag försökte lite göra ett litet sånt här, ska vi säga, illustrerande ljudklipp för att visa på de här två världarna i president Alexander Stubbs huvud. Det vill säga den här ena världen som måste prata rikets angelägenheter, och den här andra världen som vet att nu är det sport på TV. Vi kan lyssna hur det kan låta.
on varmasti tarpeen mukaista, että ydinasevaltiot, kuten Ranska tai Britannia, pahoittelen syvästi sitä, että tämä tilaisuus pidetään samaan aikaan kuin sprinttihiihdon erävaiheet. Me olemme osa Naton ydinasesuunnittelua, mutta me emme ole, emmekä tule tulevaisuudessa olemaan ydinase. Jasmi Kähärä tippuu pois tuossa loppusuoralla, eli jatkossa meillä on ainoastaan naisten puolella Johanna Matala. Mä lähden pois.
Lite sådär va? Kändes det igen Sofia? Du var på plats
där. Nej, men alltså, jag tycker ju att det är skickligt gjort av honom. Att, alltså, när man i en timme håller på att prata om Trump och Ryssland. Och hit, alltså, vi människor behöver ju det här att någon lättar upp stämningen emellan. Jag tycker det är skickligt. Liksom, han är en skicklig social människa. Liksom. Mm. Speciellt att ta fasta så där medvetet på OS som ju är en liksom, stor nationell stolthet om vi får några medaljer och så vidare. Han har ju också gratulerat Eero Hirvonen här i veckan också när han var i Kouvola.
Vad är nu mer folkligt ja. Än att vara liksom landsfader liksom, som president och också vara liksom vår största hejarklack när det går så bra i OS. Mm.
Mm. Och han har ju en viss trovärdighet på den fronten också när han är så sportig själv. Ja, att man tänker, jag kan helt själv se hur han skidar på morgonen innan han kommer på kaffe med journalisterna. Att jag tycker det var otroligt skickligt och fräscht.
Mm. Och vad talade han om då? Alltså? För när han kunde släppa sporten, vad var temat?
Det som jag själv frågade om och som kanske var det nyaste utspelet var ju kanske det här med EUs utrikeschef Kaja Kallas lyfte i förra veckan det här med att Europa också borde vakna till att fundera på något eget kärnvapenförsvar. Alltså det här kärnvapenparaplyet som ju är NATOs grund, alltså det här att USA skyddar oss med till syvende och sist med liksom artikel 5 och kärnvapen. Avskräckelsen, så det där att vi också, eftersom vi inte kan kanske lita på USA mer, så borde vi också tänka på att till exempel Frankrike är ju ett land som har egna kärnvapen och Storbritannien också, att ska man kunna bygga på där så att det här paraplyet liksom räcks ända hit till Finland också. Men som väntat så sköt ju Stubb ner det här förstås och sa att det är USA som vi litar på och vi är med i NATO och så vidare.
Ja, och var tydlig med att vi Finland inte är en kärnvapenstad, varken nu eller i framtiden.
Vilket egentligen var en fint, alltså det var ju inte att svara på frågan. Nej. Utan frågan var mer att skulle vi stödja det att typ Frankrike och Tyskland börjar finansiera en sån här sak, men han lite fintade det där, men att svaret är nej just nu, men klart att om det här rör på sig så vet man aldrig, inte kommer ju Finland att isolera sig heller.
Nej, det sa han. Och det har man ju svårt att tro att Stubb inte skulle vilja vara med när Frankrike och Storbritannien ska diskutera något sånt här. Då sitter han nog säkert på främsta raden.
Mm, mm.
Och sen fick han frågan alltså hur han trivs på jobbet.
Ja, det var en kul fråga som bröt av från Ukraina, Ryssland, Kina.
Ja, jag tänker, det var en demokratisk journalist där som jag tror att hon bara tänkte att nej, men nu alltså den här utrikespolitiken och allt det här, det är liksom bara samma snack, inte får man något utav. Jag ställer en egen personlig fråga.
Och hon ställde, hon frågade att trivs du bättre på jobbet som president än som statsminister?
Nyt tuli sitten tilaisuuden vaikea kysymys. Mentiin henkilökohtaisuuksiin. Omasta mielestäni en olisi tässä tehtävässä nyt, enkä tuntisi tilannetta juuri nyt niin hyväksi, ellen olisi kokenut sitä, mitä koin pääministerinä ja kokoomuksen puheenjohtajana. Jokainen meistä joutuu käymään läpi oman Via Dolorosansa, ja se oli ilman muuta itselleni sellainen. Mutta tässä tehtävässä on ollut monta syytä sille, että ei oikeastaan yhtään sellaista aamua ollut, jolloin olisi tuntunut jollain tavalla epämukavalta tai epävarmalta.
Det här var en man som trivs där han sitter nu.
Ja.
Och minns att det inte var så roligt. Och
Via Dolorosa.
Via Dolorosa. Starka ord. Beskrev han sin tid som statsminister. Han var alltså statsminister i ungefär ett år. Och samlingspartiets partiordförande i två år.
Innan Petteri Orpo blev.
Ja, innan nuvarande statsministern, ja. Mm. Och att det var utanför hans bekvämlighetszon. Och att han kanske inte då var rätt man på rätt plats, helt enkelt. Men att
nu... min favorit, alltså beskrivning av statsministerjobbet är nog Juha Sipilä, Centerpartiet, då han förklarar att det är att vara nationens pissstolpe.
Jo, men han sa det också att han har, vad hade han suttit nu som president i två år.
Ja,
och att han har redan märkt att så här, finländarna tycker om sin president lite så här, oavsett vem som sitter där.
Jo, han har haft så roligt att tiden bara flyger förbi. Ja. Vad har det gått 2 år? Oj.
Men att det är en stor skillnad till när man är statsminister, för då är folk inte lika uppskattande. Mm.
Och nu när han vaknar på morgonen så har han endast bra feels jämfört med då.
Jo, han har tacksam och har haft ett lugnt sinne när han för Finlands sak framåt.
Och visst har han alltså sådana här nordkoreanska siffror i understödssammanhang också.
Ja, han
också
kanske
väl
inte riktigt har kommit upp till Sauli Niinistö.
Inte än, nej, just det.
Men han har ju bara suttit i 2 år.
På väg dit, ja, just det.
Men ja, och så var kontentan. Men han skulle inte må så här bra på jobbet om han inte skulle ha haft det så dåligt på jobbet som statsminister.
Liksom. Att det var en skittid för honom, statsminister.
Kanske Kajsa Juuso också kan hitta något bättre efter det här via Dolorosa i sociala hälsovården.
Ja.
Så att, men det märks ju. Alltså, herregud, så han rör runt sig och har rört runt sig nu i 2 år och trivs överallt. Och tar alla sammanhang liksom lika socialt skicklig. Jag har sett honom både liksom med andra politiker och sen bara med barn och liksom folk på torget. Och han hänger med sin kompis Mark Rutte och spelar golf med Donald Trump. Så att, alltså, det är ju svårt att föreställa sig att han inte skulle trivas med
det här. Nej, det är ju kalas varje dag.
Så att, kul för dem.
En annan som också verkar trivas jättehårt är Samlingspartiets ordförande, statsminister Petteri Orpo, som meddelar, han tänker absolut inte sluta. Han är on fire.
Ja, att förra veckan så, vad heter det, inleddes den sista riksdagsperioden under den här regeringsperioden. Och sen samma helg så sa statsminister Petteri Orpo att han vill leda Samlingspartiet till riksdagsval och säkert också gärna sitta som statsminister sen igen.
Ja.
Och nu har han ju suttit redan 10 år.
Tänker det.
Det är jättelänge.
Och de väljer partiordförande med 2 års mellanrum, så då ska han få sitta i 12 år åtminstone. Mm.
Så han var alltså partiordförande ren under det här året som alla nostalgiserare, men nu på sociala medier 2016.
Ja. Det tog han över av Stubb som bara tack, ta det, jag vill inte ha det längre.
Ta den här trasan.
Ja,
men alltså, blev ni förvånade över att Orpo säger att jag vill fortsätta?
Absolut inte.
Han verkar också trivas på jobbet. Han har lite en annan output än Stubb, men...
Men man byter ju alltså inte ut kanske sin ordförande så där ett år före val, när man har ganska bra opinionssiffror, ändå med tanke på att man är ett statsministerparti. Och jag tänker att ganska mycket av när vi tänker på regeringssonderingarna om ett år bygger ju lite på att man tänker att det är Orpo som till exempel kan hitta Antti Lindtman från SDP ganska bra och så vidare. Det skulle nog vara riskabelt att nu börja byta ut honom.
Och det finns ingen motkandidat heller. Han är ju oerhört populär inom Samlingspartiet och har ett stort, starkt stöd.
Men var det så att Samlingspartisterna ville att han skulle utmanas?
Jo, det ville de.
Han skulle vinna. Men de ville ha någon sorts utmaning.
Han skulle utmanas, men det fanns ändå ingen bättre.
Nej, just det.
Och så här, för demokratin så skulle det vara trevligt att man hade flera.
Det ser bra ut.
Jo, men att det finns ingen annan än Orpo som gör det här bättre just nu.
Och han kan ju liksom hålla ihop det. Alltså han är på något sätt, lyckas han vara så där, en sån här enande kraft där i mitten i det här partiet. När man ändå, om man tänker på potentiella kandidater som har varit de samma ganska många år nu. Alltså Elina Valtonen, lite mer liberal. Antti Häkkinen, mer konservativ. Så man har inte liksom vilja rubba den här balansen. För att kanske det i den här turbulenta tiden så är det lättast att ha Orpo som är den här på något sätt minsta gemensamma nämnaren där i mitten. Som håller ihop det här schacket.
Ja, och jag tänker så här, de gångerna som den här regeringen har skakat så har det ju inte varit på grund av Orpo, utan Orpo har ju varit den som har försökt lappa ihop det, och visst är det som är statsministerns viktigaste uppdrag, men ändå det är liksom nog, det har nog känts som att han har suttit väldigt tryggt som statsminister under hela den här tiden.
Och alla skandaler och rasismgrejer som har hänt under den här regeringen, att man har hållit ihop, jag tror nog att det är mycket tack vare på något sätt Petteri Orpos ledarskap, som vi har debatterat många gånger, att är han en svag eller stark ledare, men åtminstone funkar det ju på något sätt, verkar göra. Alltså de hålls ihop.
Det läste jag någonstans att också att han ska vara uppskattad som politiker också bland andra partiordförande, bland andra politiker, alltså att han ses som en ärlig och schysst person att ha att göra med inom politiken.
Ja. Mm. Samarbetsvillig kanske jämfört med då vissa andra alternativ.
Och kanske också så här har sikte på målet liksom och inte hänger upp sig på mindre detaljer. Mm. Sen så blir ju det intressant att se att vad han, alltså när riksdagsvalet är över och vi har ett resultat, så just nu så ser det ut som att Socialdemokraterna blir största parti. Att vad vill Petteri Orpo göra då?
Om han Samlingspartiet har väl inte förlorat ett enda val under Petteri Orpo, så mycket kan ju hända ännu. Alltså, tänk om de kan ju vinna.
Absolut.
Mm. Alltså inte förlora ett enda val är sin... Alltså det har gått sämre än...
Nej, men Samlingspartiet är duktiga på att vinna val, det kan vi i alla fall konstatera. Ja. Så att, det är inte helt givet att, såklart, ingenting är givet när det är ändå länge kvar till val, eller förhållandevis länge kvar till val. Men om Petteri Orpo, ska vi säga att om vi ändå utgår från opinionssiffrorna nu, att det blir Socialdemokraterna som får sondera, så då blir ju Petteri Orpo inte statsminister. Nöjer han sig med en finansministerpostroll? Skulle han ändå tycka att det skulle vara liksom kännas värdefullt och betydelsefullt att få fortsätta med skulden och skuldbromsen och så vidare?
Jag tror nog han liksom går med på det mesta på något sätt. Att han gör sitt för partiet.
Men han kanske inte vill bli en marginell minister ändå. Mm. Utan kanske han ändå som partiordförande vill ha en tung post. Eller sen så har jag också sett spekulationer att vill han bli talman ifall Samlingspartiet blir andra största parti, så kan han ju också bli talman. Och det är ju också en väldigt här prestigefullt uppdrag. Mm. Så att det är också
hur är det med sådana här, vet ni, president eller någon kommissionär eller någon sån här EU-funderingar? Och vad är Petteri Orpo? Han är 50 plus. Han är ju, det finns ju tid kvar nu.
55,
just det.
Jag har ju inte fått den vibben av att han är liksom som fiskar i vattnet på sådana här EU-toppmöten eller så. Han har ju låtit Stubb sköta den delen väldigt långt. Alltså också språkkunskaper och så vidare, så är kanske inte på den nivån att han skulle mingla så hemskt. Så där. Men jag vet inte, men att liksom, det är inte den profilen han kanske har.
Nej, alltså jag har också svårt att se att han ska ändå lämna politiken. Att jag tänker också att han nog gärna är kvar där på något sätt. Eller eventuellt gör en kort avstickare till något finans...
Eko.
Ja, typ, och sen kommer tillbaka. Eller, men jag har också lite svårt att se ens att han skulle göra en sån avstickare. Att han känns nog som en så här yrkespolitiker. Mm. Men sen så... Eller ja, kanske han fortsätter leda Samlingspartiet i 10 år till.
Det var veckans Politiken. Kul att du lyssnar och hör väldigt gärna av dig. Politiken@yle.fi